Ämnet som vi fick med Jesus i centrum. Och den första versen i Bibeln, första Mosebok, vers 1. Där kan vi ju läsa, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På hebreiska, Bereshit, i begynnelsen eller i begynnaren. Det känner ni säkert till. Eller i förstlingen. Och vi vet vem det är Jesus Kristus. Skriver också Paulus i Kolosserbrevet 1 och 16. Ty i honom, och det är alltså Jesus Kristus, skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Så visst är Jesus den som är i centrum och ska vara och måste vara i centrum för att allt ska komma på sin rätta plats. Allt ska in under Kristi lydnad som det står. Men det jag nu vill ta upp, det är Paulus liv. För det var ju en person, en människa som verkligen levde med Jesus i centrum. Och jag tycker väldigt mycket om bland annat då Filipperbrevet. Paulus skriver i första kapitlet, Filipperbrevet kapitel 21 och vers 21. Ty för mig är livet Kristus och döden är vinst. För mig är livet Kristus. För Paulus fanns det inget utanför Jesus Kristus. Han hade ett mål i sitt liv. Och det var att förhärliga honom. Förhärliga Jesus Kristus. Och det var inget han själv kunde åstadkomma. Det visste han. Och vi fortsätter till kapitel 3 i Filipperbrevet. Filipperbrevet 3 och 3. Där går han ju först till rätta med de som ville tillbaka till lagen och blanda evangeliet med laggärningar. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting eller köttet, som det står i 1917 års översättning, som jag tycker bättre om. Fast också jag kunde förlita mig på köttet. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på köttet, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Men allt detta som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och visst är det intressant att läsa om hur Paulus här säger att han mänskligt sett hade mycket att skryta med. Mycket att förlita sig på som människa. Från rätt folk, från rätt släkt, från rätt samfund, rätt sammanhang, rätt kontakter. Bästa utbildningen, han hade ju suttit vid Gamaliels fötter. Han var ambitiös och nitisk, en rättskaffens medborgare utifrån lagen. Ja, allt detta som tidigare hade varit en vinst, det som Paulus hade byggt sitt liv på och det han förlitade sig på. Men allt detta, säger han, det är nu en ren förlust. Det är som skräp. Och jag ska inte säga mer vad ordet betyder, men det mest värdelösa man kan tänka sig. Ja, det man gör på toaletten, om ni förstår. Så värdelöst räknar han nu detta i jämförelse med, ja, vad? Det han har funnit, en person, Jesus Kristus. För köttet i oss vill ju ha titlar. Vi vill ha människors beröm och beundra. Vi vill ha position. Vi vill väldigt mycket i oss själva. Men allt detta, sa Paulus, Det är nu för mig värdelöst. Det är inget jag bygger mitt liv på längre. Jag har funnit honom, Jesus Kristus. Och nyckelordet, det är överlåtelse. Att Jesus får vara Herre i våra liv. Och så fick Paulus nåd att ge upp sina egna ansträngningar, allt sitt eget, för att lära känna Jesus Kristus, för att bli det som Gud hade tänkt för Paulus liv. Han hade funnit skatten. Jesus, han säger i Matteus 13 en liknelse, vers 44: himmelriket är likt en skatt som är gömd eller hemlighållen i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Med andra ord, han ger hela sitt hjärta. Han förlitar sig inte på någonting annat. Han är villig att lämna allt annat för att vinna denna skatt. I Kolosserbrevet 2:2 läser vi: för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och den här liknelsen om skatten i åkern, det har jag faktiskt hört ett antal olika varianter. Men jag tar en ny tanke som slog mig i veckan när jag satt och studerade här och bad över detta. Låt oss se åkern som Bibeln, Guds ord. Han gick bort i sin glädje och sålde allt annat för att köpa åkern, för att få tag på skatten. Hela åkern. Och vi måste ta till oss hela Guds ord. Paulus predikar allt Guds rådslut. Vi har inte rätt att plocka här och där. Vi förstår inte allt. Nej, det gör vi inte. Men vi är förbjudna att ta bort eller lägga till. Vi tar till oss hela Guds ord. Så att säga bildligt köper hela åkern. Samtidigt kan vi vara så upptagna med åkern, med att studera, med teologi, så vi faktiskt kan ändå missa skatten. Jesus sa till fariserna i Johannes 5:39: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i den. Och det var ju sant. Men så säger Jesus: det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. De värdesatte inte skatten. De var inte beredda att offra någonting annat för att finna den verkliga skatten. Man ville inte, som det står i liknelsen, sälja allt det andra för att få åkern och skatten i åkern. Paulus, han hade gett upp allt. Han hade utifrån liknelsen sålt allt det andra när han förstod värdet av skatten i åkern. Och det var då som Gud uppenbarade sin vilja och sin väg och sin plan för Paulus liv. Hur viktigt det är att vi visar på den vägen till överlåtelse. Att vi inte stannar där som spädbarn. Vi har fått en tro, vi har kommit till tro, men det finns så mycket mer. Vi ska växa upp, vi ska mogna, vi ska komma vidare. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara, sa Jesus. Matteus 6:21. Därför att våra hjärtan följer skatten. Skatten, det är det som vi älskar. Det är det som är det högsta och viktigaste, första och största för oss. Ja, det börjar ju med omvändelse. Omvändelse är ett ord som inte alltid är så populärt idag kanske. Gör bättring, omvänd er, tro på evangelium. Och det ordet på grekiska är sammansatt av två grekiska ord, meta och noeo. Och det betyder, kan man säga, att lyssna på Gud och att hålla med Gud det han säger och att lyda. Vi håller med Gud det han säger. Om han säger att vi är syndare som behöver frälsning, och så rättar vi efter det, rättar oss efter det. Det är den första omvändelsen. Och vi ser i tider av avfall, som det är i vår tid på många sätt, som vi kan läsa om i Bibeln, att Gud sänder redskap, han sänder röster gång på gång i Gamla testamentet. Tider av avfall sänder alltid Gud profeter, profetröster som kallar folket tillbaka till Gud. Omvänd er, omvänd er, tillbaka till Gud. Med Jesus i centrum kan vi konstatera att alla områden i våra liv påverkas. Och med Jesus i centrum blir vi inte overkbara i att göra gott. Det är omöjligt. Med Jesus påverkan i våra liv, då kommer den frukten helt naturligt i våra liv mer och mer. Med Jesus i centrum är inget omöjligt. Av det som ingår i Guds vilja och hans plan och hans syfte för ditt och mitt liv. Med Jesus i centrum är inget omöjligt. Nu fortsätter vi i Filipperbrevet 3 och vers 10. Där Paulus skriver där. Då känner jag Kristus. Eller som det står i gamla översättningen. Ty jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Och att bli lik Jesus, det betyder också det här ordet att formas tillsammans med Jesus. Att lära känna honom och hans uppståndelseskraft. Och vi läste tidigare i vers 8 om kunskapen om Kristus Jesus. Det är det första. En rätt kunskap om Jesus. Som sen leder till att vi lär känna Jesus. Ginosko på grekiska. Att lära känna genom en nära och personlig relation. Genom beröring. Och genom erfarenhet. Och så blir honom lik genom en död sådan som hans i efterföljelse. Men det börjar med liv, på nytt födelse, uppståndelsekraft. Det börjar där. Jesus har lagt grunden, sin offerdöd. Han har försonat oss med Gud. Grunden är lagd, men det är uppståndelselivet som gör undret i våra liv. En historia som vi hörde ungefär så här som jag minns den. En godsherre, väldigt rik med stora ägor. Han stod en dag och såg ut över alla sina ägor och sina marker. Och så sa han till drängen som stod intill: ser du allt det här? Allt det här är mitt. Allt det här äger jag. Ända dit bort till gravarna där borta vid kyrkogården. Men drängen som var troende, han sa: godsherre, om du inget äger bortan för graven, då är du fattig. Då har du ingenting. Det Gud gör är bortan för graven. Därför kan det inte nås på annat sätt än genom honom som är livets första. Det börjar där, bortan för graven. Jag vill berätta om en inre syn som jag fick vid ett tillfälle när jag var i bön. Det är ganska många år sedan. Men vissa sådana här, ni vet att Gud talade, det följer med. Det bär vi inom oss hela livet. Jag var i bön. Och för mitt inre så såg jag, det var liksom en bit bort, såg jag en underbar eld. Och det var som Guds härlighet. Jag kan lite tänka mig Mose när han såg elden som brann i busken där. Och jag kände och upplevde Guds närhet så stark. Det var en samtidigt tydligt, men samtidigt en förnimmelse. Och nästan en vecka, så hela tiden när jag var i bön så upplevde jag detta, Guds härlighet som en brinnande eld. Och jag kände att jag vill bara vara där i Guds närhet. Men så efter ett tag då, så när jag har den där synen inom mig, så förvandlas elden till ett kors. Och det var så verkligt, så jag kände att jag vill gå närmare. Så jag, i synen då, närma mig det här korset. Jag måste komma nära. Jag bara kände, jag måste gå dit. Jag drogs dit. Men det, så tog det stopp. Och jag kom inte längre. Det var alldeles omöjligt. Och jag såg ner på marken och vid mina fötter. Då såg jag precis framför mina fötter som en linje som gick så här. Och det var som ett område runt korset. Och så hör jag den heliga andes röst. Du måste böja dig mer för att komma nära. Jag trodde jag var ganska ödmjuk. Jag gick nog i den tron, men jag insåg vilken brist på ödmjukhet. Men att få komma nära, att få komma närmare, att lära känna Jesus. Det går bara genom en väg, och det är ödmjukhet. Du måste böja dig mer för att komma nära. Det var helig mark. Helig mark, det är överlåtelsens plats. Helig mark är där som vi får ta våra skor. Som ni vet att bland annat Mose, Josua var det väl som fick göra. Det är tecken på att jag lägger ner mina rättigheter här. Det är motsatsen till det många lär. Ta ut dina rättigheter. Att kräva från Gud det vi har rätt till. Det är motsatsen. Korsets väg. Här är platsen där vi lägger ner våra rättigheter. Där våra planer och våra egna projekt, tankar får du ner. För någonting mycket, mycket bättre. För någonting mycket större och någonting mycket underbarare. Nämligen Guds tankar. Amen. Som är så mycket högre. Och hans planer som är så mycket högre än himlen över jorden. Det är bytet vi får göra. Om vi är villiga att dö ner. Från vårt eget. Ge upp. Där får vi lära känna Jesus. Där får vi del av det som är på Guds hjärta. För jag är övertygad om att han vill dela det med oss. Han längtar efter att dela det med oss. Det som är på hans hjärta. Och jag tror att vi också har en längtan att få ta del mer och mer av det som är på Guds hjärta. I den här tiden. I det sammanhang vi finns och står och lever var och en. Psalm 22 och vers 27 står det så här. Psalm 22 och 27. Det ödmjuka skall äta och bli mätta. Det som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Jag går lite snabbt fram. Ni får bläddra fram där det heter. Psalm 37 och vers 11. Men det ödmjuka skall ärva landet. Och landet i gamla testamentet är ju faktiskt en förebild. Det vet vi ju på Kristus. På fullheten i honom. Som han kallar oss att inta, att komma till. Det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Och ordet på hebreiska för ödmjuk här, det är ordet anav. Kan också översättas att vara böjd. Det är översatt att vara fattig och saktmodig. Det är de betydelserna som finns i ordet anav. Ödmjuk, böjd, fattig och saktmodig. Jesus säger ju i saligprisningarna, Matteus 5, salig eller lycklig. Och det där ordet, det har inte med yttre omständigheter att göra. Det beskriver någonting som är i våra hjärtan, i vårt inre, oavsett yttre omständigheter. Saliga är de fattiga eller urfattiga i anden. Till dem tillhör himmelriket, sa Jesus. Hur är man när man är fattig, urfattig i anden? Ja, det går nog att definiera på flera sätt. Men man kan säga att man har inget att erbjuda Gud. Man är helt beroende av honom. Att vara fattig i anden. Visst är det så? Att vi ber med våra hjärtan. Ske din vilja. Saliga är det saktmodiga, sa Jesus också i en av de verserna. För de ska besitta landet. De ska inta landet. Äga landet. Saktmod. Ja. Att lita på Gud. Tro och lita på Gud. Vänta på Herren, som det står. Vänta på Herren. Paulus skriver i Romarbrevet 8 och från vers 16. Anden själv vittnar med vår ande, eller tillsammans med vår ande, att vi är Guds barn. Vi har relation med Gud. Men när vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det är Guds vågskål. Nöd och nåd, jag brukar tala om den där vågskålen. Men nöd i den ena skålen och nåd i den andra. Och ibland tycker vi att nöden den väger för tungt. Men Gud, han vet. Och rätt vad det är, så lägger han välsignelser och tröst och kraft och mod och allt vi behöver i den andra nådaskålen. Och Paulus säger, den väger oändligt mycket tyngre i slutändan. Så är Guds vågskål. Ja, att inta landet, det var en ökenvandring däremellan. Och Paulus, han visste vad en personlig ökenvandring handlar om. Vi kan läsa om i Romarbrevet 7-8 hur han kämpar med det här att man vill göra Guds vilja. Man vill göra rätt, men han klarar inte av det. Misslyckanden gång på gång. Han undervisar oss i Romarbrevet hur vi kommer vidare. Att vi inte stannar i öknen. Att vi inte stannar där och ger upp, utan att vi kommer vidare. Ett liv i anden. När vi bekänner och böjer oss. Och så förstod han. Det är Guds kraft. Det är den heliga andes kraft i mig. I Jesus Kristus. Min Herre. När vi låter anden ta över. Anden dödar köttets gärningar, som det står. Ett liv beroende av Guds ande. För att få arvedelen. Friheten. Fullheten. I Jesus Kristus, som vi är kallade till. Det finns ett land, det finns en arvslott, det finns ett löftesland. Löften att få inta, att få del av. Men inte utan kamp, det vet vi. Och Paulus skriver i Romarbrevet 8 och vers 32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Allt i Jesus. Allt i honom. Seger över synden. Seger i prövning. Kraft att lyda och tjäna. Tröst i sorgen. Uthållighet. Allt. Allt i Jesus Kristus. Och jag hörde en sån underbar beskrivning på Guds namnet jag är. Jag är din kärlek. Jag är kärlek när du behöver kärlek. Jag är tröst när du behöver tröst. Jag är. Han är. Och vill vara allt för oss. Han utlämnade sin egen son för oss alla, Jesus ställföreträdande död. Och den helige ande pekar alltid på Jesus. För oss till honom. Gör oss delaktiga av Jesus seger. Fullkomliga seger på Golgata. Och här vill jag bara tillägga en varning av det som vi ser av avfallet idag. Hur man vill ta bort och förneka Jesus ställföreträdande död. Inom New Age och inom andra rörelser, starka krafter, antikristliga krafter, vill man idag förena västerländsk religion med österländsk religion, som man säger, för att få en världsreligion under samma tak, som är mysticismen. Och här förnekar man Jesus ställföreträdande död, vilket är det enda som kan frälsa och rädda oss människor. En annan syn vill jag dela med er, som jag också bär med mig. När vi var hemma i vårt hem med ett par vänner vid tillfälle och bad. Och så såg jag det där inom mig. En smal väg, som en stig framåt så här. Och längre fram på den där vägen reste sig branta klippväggar på båda sidor av stigen. Det var väldigt, väldigt trångt där, men det öppnade sig neråt marken. Och jag kände mig, jag tyckte det där såg lite skrämmande ut. Och jag tänkte för mig själv, oj vad trångt, tänkte jag. Det går inte ens att gå upprätt där för att komma igenom. Man måste krypa, böja sig och krypa igenom. Men på andra sidan den där smala passagen, där såg jag en strålande gestalt. Där stod Jesus. Det var bara en förnimmelse, men jag visste att han stod där. Och så satt jag där med den där bilden eller synen. Men så kom jag ihåg, ungefär ett halvår tidigare hade Janne och jag fått en profetia genom en pastor vi känner, som har stort förtroende, hans profetiska gåva. Och mitt i den där profetian, då sa han så här ungefär: frukta inte, säger Herren, för jag ska hjälpa er genom varje smal passage. Åh, vad skönt, tänkte jag, att jag kom ihåg det löftet. Jag ska hjälpa er genom varje smal passage. Jesus har redan gått före, och han hjälper oss det vi inte klarar, men inget omöjligt för honom. Han hjälper oss genom varje smal passage. Men inte nog med det. Ett bra tag senare, när jag satt och läste, studerade Bibeln, Matteus 7. Och så läste jag de kända verserna ifrån vers 13. Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många, lägg märke till ordet, många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. Så slog jag upp de här orden på grekiska. Trång, stenos, eller smal, klibo. Jag vet inte exakt hur det talas, men på grekiska, klibo. Och så läser jag olika experter på grekiska och kommentarer till detta ord. Och hur man beskriver det här i bildspråk, ordet, som man ju kan göra både i hebreiska och grekiska. Och gissa om jag blir förvånad när jag ser vad detta ord betyder och hur det beskrivs. Som en smal väg mellan klippväggar att krypa igenom, en trång öppning. Så exakt kan Gud tala sitt ord. Vi är födda på nytt genom uppståndelsekraften. Jesus uppstod från de döda. Han la grunden för våra liv. Försonade oss med Gud genom sin död. Frälste oss och frälser oss genom sin uppståndelse, genom sin uppståndelsekraft. Och så kommer efterföljelsen, korsets väg. som är förberedelse för den tid som ligger framför och för evigheten, för målet som väntar. Och vi är kallade att följa denna väg, den smala vägen, korsets väg. Det finns ingen annan väg, finns bara den vägen. Och Petrus, han skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 21: detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe, alltså en ställföreträdande död för våra synder, och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Men det underbara är att det är tillsammans med honom vi går den vägen. Tillsammans med Jesus. Han i centrum. Lidanden och prövningar, när vi läser om Paulus, där han skriver, då förstår vi att det hade bara lett till att Jesus blev förhärligad och strålade ut genom Paulus liv ännu mer. Det var det handlade om. Det, prövningarna liksom pressade Paulus ännu närmare Jesus. Hans tro förstärktes ännu mer. Rötterna blev ännu djupare och fastare i Kristi kärlek. Och kallelsen blev ännu fastare. 4 punkter vill jag nämna utifrån de här texterna. Där finns säkert fler. Men några punkter av konsekvenser när Jesus är i centrum och vi går korsets väg tillsammans med honom. Våra sinnen vänds till det som är där ovan. Våra sinnen vänds till det som är där ovan. Och vi tar till oss allt Guds rådslut, hela Guds ord, som jag nämnde innan. Vi predikar allt Guds rådslut, hela åkern, om vi tar den bilden av liknelsen. Och det tredje, det är ju ganska naturligt också att vi längtar efter Jesu återkomst. Och många har fått en sån här skrämmande bild av det. En hotfull och skrämmande. Och det är bara att beklaga. Det tror jag att den helige ande vill befria ifrån. För det är Jesus, den vi älskar och som vi vill lära känna. Det är ju det mest naturliga, att vi längtar efter honom. Att vi längtar efter hans återkomst. Att vi ser fram emot det. Att vi talar om det.
Amen.
Och den fjärde, det är ju att vi för människor till Jesus. Inte till kyrkan i första hand. Inte till en verksamhet, till ett engagemang i första hand. Utan till Jesus själv. Paulus, han skriver vidare i Filipperbrevet 3. Att han gråter över att många... Ordet igen. Många lever som fiender till Kristi kors. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar, skriver han. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet, med andra ord. De går på den breda vägen. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Visst är det något att längta efter och se fram emot. Underbart. Ty han har makt att lägga allt under sig. Och så ser vi motsatsen här på de här 4 punkterna som jag nämnde. Men den som lever som fiende till Kristi kors. Sinnet är vänt till det jordiska, skrev Paulus. De har bara allt vänt till det jordiska, lever för detta jordiska. Man tar inte till sig allt Guds rådslut eller predikar allt Guds rådslut. Nej, snarare omdefinierar man, omtolkar Guds ord. Kanske sätter traditioner och människobud över Guds ord. Det vet vi ju idag vart det pågår. Man vill inte tala om Jesu återkomst. Ja, man till och med förnekar Jesu återkomst, som det står skrivet. Man för inte människor till Jesus, men man för människor till sina projekt och till sina kyrkor. För tillväxt och antal och mängd är det som räknas. Det är allvarligt detta. Det är allvarligt i vår tid. Och jag drar mig inte för att namnge och peka ut vart det förekommer. Men jag lämnar frågan öppen. Var ser vi detta i vår tid? Det är inte svårt att finna. Tyvärr. Jesus sa om den yttersta tiden i Matteus 24. Många falska profeter kommer att gå ut och förleda många. Många kommer att säga: jag är smord, den smorda eller messias. De är alltså fiender till Kristi kors. Buken till sin Gud, det handlar ju om begäret och köttet som man här bygger läran på. Man litar på köttet, man bygger på köttet. Och det är så alla villolärare fungerar. Bygger på begäret, lockar det köttsliga begäret, som ju ska dö ner vid korset. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2 från vers 1: men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt den och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem med deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Och att förneka här är ordet, det betyder att inte känna Jesus eller ens känna igen Jesus. Det ordet förneka betyder. Och det är som man säger: om inte du vill göra mig framgångsrik, då tänker jag göra mig själv framgångsrik med hjälp av ditt namn. Om inte du vill ge mig succé, Gud, så tänker jag ta min egen succé, göra min egen succé med hjälp av ditt namn. Om inte du vill göra mig rik, så tänker jag göra mig rik med hjälp av ditt namn. Så missbrukar man Herren sin Guds namn. Du ska inte missbruka Herren sin Guds namn. Andra Mosebok 20 och vers 7: till Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och Jesus säger: en dag kommer de att stå och skryta. Han säger inte de orden, men det han beskriver, att dessa som är fiende till korset och korsets väg kommer att stå och skryta över det man har åstadkommit med hjälp av Jesu namn. Matteus 7 från vers 22: många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och drivit ut onda andar med hjälp av ditt namn och gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga den sanningen: jag har aldrig känt er. Ginosko, det var ordet som Paulus skrev. Jag vill lära känna honom. Jag vill lära känna Jesus. Jag har aldrig känt er, säger Jesus. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Och klippan, det var den slagna klippan som blev slagen för att vi skulle få liv. Paulus skriver också i andra Timoteusbrevet 4 och från vers 3: det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär, med andra ord man är fiende till korset, ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom den kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Med andra ord, man vill inte höra korsets väg, man vill inte gå korsets väg. Anpassa er inte till denna världen, skriver Paulus i Romarbrevet 12 och vers 1 och 2. Jag tycker det här är nyckelversar på ett sätt. Det är nyckelversar för oss, inte minst i den här tiden. Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, eller likformas inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Med andra ord, det som är innanför Guds ords gränser. Det är det som är gott. Det som är gott. Två olika ord. Att likformas efter denna världen, eller denna tidsålders väsende, som det står i gamla översättningen. Sushematizo. I ordet finns schema, eller schema. Schema. Yttre form, ett schema. Trender, former som man formas efter. Yttre former. Nej, låt er förvandlas genom sinnes förnyelse. Och det där ordet, det tror jag vi säkert alla känner till, metamorfos. Samma som beskriver den där puppan som förvandlas och blir en fjäril. En vacker fjäril. Vem kunde tro det? Vem kunde tro att Gud kunde så förvandla en man som Paulus, full av modlust och hat, som förföljde Guds församling, så förändra, föda på nytt, rena och helga till en Herrens tjänare? Vem kunde tro det i ditt liv och i mitt liv, att Gud kunde förändra, förvandla oss, att han håller på med det i vårt inre, förvandlar oss, förändrar inifrån? Och ordet där beskriver det, inget vi själva gör. Vi låter oss förändras. Vi låter oss förvandlas av Guds ande, av hans kraft. Och då fick vi ett nytt hjärta. Och med det får vi nya tankar, ny önskan, ny längtan som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Så att vi mer och mer blir lika Jesus Kristus, när han är i centrum. Och så till sist Filipperbrevet 3 och vers 12. Från vers 12 där Paulus skriver då om att han jagar vidare mot målet. Inte som om jag redan har gripit det, eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Jesus, han var centrum i Paulus liv. Jesus hade fått gripa Paulus hjärta. Och nu säger han, jag menar att jag har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Misslyckanden, synder, allt under Jesu blod är förlåtet. Jag lämnar det. Ingen fördömelse för den som är i Kristus, som lever av anden och inte i köttet. Jag lämnar det bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus, eller som gamla översättningen står, genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Låt oss se till var och en att vi är på den smala vägen, och att vi fortsätter på den smala vägen, så att vi når målet, så att Jesus blir förhärligad genom våra liv. Vi som har blivit gripna av Kristus, han har gripit våra hjärtan. Han vill gripa våra hjärtan. Jag vill vara gripen av honom. Att vi blir funna i honom, och att vi får inta det, den arvslott i honom som är beredd åt oss. Att vi fortsätter på den vägen. Paulus skriver också i nästa kapitel, Filipperbrevet 4 och 13, där han först räknar upp olika yttre omständigheter som han menade där. Det har ingen betydelse. Det handlar inte om det. Så säger han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft, eller som fyller mig med sin kraft, som det också kan översättas. Allt förmår jag i honom som fyller mig med sin kraft. Och det är vår bön. Jag förmår inget i egen kraft, men i hans kraft. Jesus, dig vill jag älska och lyda. Du har vunnit mitt hjärta. Amen.